Hej och välkomna till Studio hos oss och kom, och närmare bestämt rättsvetenskapliga studion och podden. Kanalen där vi diskuterar samhällsfrågor, rättsvetenskap och socialvetenskaper. Och som görs av Svenska social- och kommunalhögskolan, SOS och KOM, vid Helsingfors universitet. Och till rättsvetenskapliga podden bjuder vi in nationella experter och intressanta gäster med olika bakgrund och erfarenhet för att tillsammans bena ut och diskutera aktuella samhällsfrågor och rättsvetenskapliga aspekter. I den här podden och den här kanalen förenar vi utbildning, vetenskap och praktik. Och idag har jag med mig en kommunikationsexpert, också en tidigare kollega. Hjärtligt välkommen specialmedarbetare i dagens läge, Maria Svanjung. Och också alum från SOS och KOM. Välkommen.
Tack.
Och mitt namn är Ulrika Krok och för tekniken står Mats Söderman. Maria, du får nu först presentera dig och berätta. Vad allt har du gjort sedan du gick ut här från SOS och KOM? Och vad gör du nu? Vad gör en specialmedarbetare?
Ja, om vi börjar med nutid då, så jobbar jag för tillfället som specialmedarbetare för justitieminister Anna-Maja Henriksson, och jag har huvudsakligen ansvar för hennes kommunikation, men också lite andra substansområden, bland annat utlänningspolitik och sånt ligger på mitt bord. Men du ställde frågan vad jag har gjort sen jag gick ut från SOS och KOM. Jag hör ju till dem som studerade på den tiden när man började göra andra saker innan man blev färdig från SOS och KOM. Men det där, jag studerade journalistik och började min arbetskarriär på YLE, där jag jobbade på Radio Extrem främst, och sen efter det jobbade jag som kommunikationskonsult i några år. Och landade sen på dåvarande minoritetsombudsmannens byrå för 11 år sedan ungefär. Och minoritetsombudsmannen har ju numera bytt namn till diskrimineringsombudsmannen. Men att där hängde jag nu sen i ungefär 10 år och arbetade med kommunikation och ledde kommunikationen på den myndigheten. Och sen här nu då i augusti började jobba på ministeriet, så är tjänstledig.
Och här emellan har du också hunnit driva en presidentvalskampanj, visst?
2. Ja, dessutom det. Ja, jag har gjort avstickare. Jag är på det sättet en lite udda fågel. Att jag har det där varit med och gjort presidentkampanjer för 2 olika partiers presidentkandidater.
Mm. Intressant. Och hör du, nu jobbar du för en justitieminister som den här gången själv är jurist. Vi har inte alltid haft det, men oftast. Och rättsvetare. Och också när du jobbar på diskrimineringsombudsmannen speciellt, så jobbar du med fler av många jurister. Och jag har också jobbat med det här, med dig som där. När du studerar här på SOS och KOM, så hade ni kurser då i mänskliga rättigheter under studietiden? Eller är det någonting som har kommit senare i ditt jobb, det här med mänskliga rättigheter?
Det har nog kommit definitivt senare. Förstås har det alltid funnits ett något slags samhällsengagemang och på något sätt ett intresse för mänskliga rättigheter och det som ibland kallas för mjuka värderingar också, när jag jobbar på YLE som nyhetsjournalist och sådär. Men på SOS och KOM så studerade jag, jag hade faktiskt sociologi som biämne, och den enda juridiska kursen jag har haft så är det där pressjuridik som ingick i journalistikstudierna. Så det är nog definitivt någonting som har kommit senare, kanske under tiden på det där, på diskrimineringsombudsmannen. Och på något sätt den här liksom kombinationen av mänskliga rättigheter och kommunikation, så kommer förstås automatiskt från jobbet och min yrkesverksamhet, men också från det att jag börjar på minoritetsombudsmannen strax före den första jytkyn kom, alltså 2011, när det politiska klimatet börjar förändras och när samhällsdebatten börjar förändras och när på något sätt som man pratar om mänskliga rättigheter börjar förändras, och det blev ett helt annat politiskt klimat i Finland än vad det hade varit förut. Och det här märktes jättetydligt förstås också i mitt jobb. Och det är klart att det har alltid funnits, så att säga alltid funnits rasism, och det har alltid funnits främlingsfientlighet och så vidare. Men nu har ju liksom den kurvan som har skett under de senaste 10 åren har ju nog varit jätteintressant, när man jobbar med mänskliga rättigheter som grund på något sätt i det vad man gör, och när ens jobb är att kommunicera till exempel vad diskriminering är eller vad likabehandling är och så där, så påverkar nog samhällsklimatet jättemycket. Så därför har det här intresset på något sätt vuxit till sig hela tiden.
Och sen har ju också just HBTQI-rörelsen och den aspekten kom in också med åren, och ableismen, alltså som motsvarande som rasism för personer med funktionsnedsättning. Och det vet jag att du har jobbat med också, båda två av dem har du ju också i din kommunikation. Om du nu funderar tillbaks på så här din studietid, men när du jämför med de som i dagens läge utbildas som journalister och kommunikatörer och den samhällsförändring som du nu också beskriver, skulle du säga att man skulle kanske också behöva ha någon form av grund i mänskliga rättigheter, åtminstone för vissa av de här kommunikatörsjobben redan när man kommer ut, eller är det någonting som man kan ta till sig via jobbet, hinner man under arbetstid?
Nu har jag ju inte jobbat som journalist på många år, så jag vet faktiskt inte vad man hinner med och vad man inte hinner. Så det här är mer så där, jag går på känsla mer här nu. Men jag skulle nog säga att alltså, som journalist är det ju mer du vet om hur samhället fungerar och ju bredare allmänbildning du har och ju bredare liksom bild du har av hur vissa fenomen uppstår och varifrån någonting härstammar och historien bakom det, så desto bättre. Mm. Och i det ingår också någon slags kunskap, tycker jag, om juridik och hur till exempel en lagtext är uppbyggd och vad innehållet i den är och varför paragrafer utformas på ett visst sätt och hur sen till exempel strafflagen, hur man tänker med strafflagen och hur den påverkar hela samhället och så här. Att nu har man ju som journalist och kommunikatör nytta av att kunna allt sånt här, att på något sätt veta vad texten och substansen man jobbar med, liksom, varifrån den kommer, vad den har ätit.
Ja, och sen också som jag brukar säga till mina studerande, att man kan också gå till de här grundkällorna och man kan kolla upp att vad var det egentligen den där domstolen sa, eller vad var det egentligen de sa i den där lagberedningen på något sätt, att man får de redskapen. Men också på vår människorättskurs här på SOSOKOM så har vi många gånger fått lyssna på dig som gästföreläsare. Du drar en helt suverän sån här också med tanke på kommande journalister, rapporter, men också alla andra yrkesgrupper som vi utbildar här på SOSOKOM, som samhällsvetare och sociologer, socialpsykologer och socialarbetare. Så, och då brukar du nämna två sån här gurun inom kommunikation när det gäller också mänskliga rättigheter och diskrimineringsrätt. Och det är Thomas Combs, Hope-based communication, och Brian Fitzgerald, Dancing Fox. Kan du kort berätta, nu har du inte dina vackra bilder här idag, men kan du kort berätta, vad säger de här, vad är kärnan i deras budskap?
Om vi börjar med Brian Fitzgerald, så är han är numera en fristående konsult, men han är kanske mästare på historieberättande, mest hur man genom att berätta historier är mycket klassiskt, alltså hur man fångar lyssnaren med att berätta historier. Men hans bakgrund är alltså den att han är en av de ursprungliga grundarna av Greenpeace och har liksom suttit med Greenpeace marknadsföring ganska länge, och där finns ju ett liksom starkt sån här aktivism bakgrund, att hur man kommunicerar aktivism. Och sen Thomas Combs så har en bakgrund i Amnesty på internationell nivå, och han var med och egentligen förändra hela sättet som Amnesty gör sin kommunikation. Och det är jätteintressant, därför att Amnesty har haft en ganska negativ kommunikation tidigare. Det har förstås, man har pratat om alla hemskheter som händer i världen, och det har varit liksom mycket nej och mycket svarta och gula färger där det sägs att saker inte är på något sätt och att saker är fel och så här. Och där gjorde man sen för några år sedan en hel omvändning där man började istället prata om vad Amnesty vill, vad liksom målbilden ska vara, och på något sätt en mer positiv kommunikation, att målbilden ska vara att man uppnår sina mänskliga rättigheter, och målbilden ska vara att få ut politiska fångar ur fängelse, och man liksom ändrar hela synsättet på något sätt. Och det här är faktiskt fungerande, eftersom människor överlag tycker att det är roligt att vara tillsammans med vinnare. man är på något sätt hellre med i ett gäng som förbättrar världen än som sitter i ett hörn och gråter, om man nu karikerar lite. Och vad jag har förstått så har det här faktiskt fungerat. Amnesty har ökat både sin liksom både mängden pengar de har fått in och mängden aktiva. Och det här är kanske någonting som jag har funderat jättemycket på hur vi kommunicerar på något sätt mänskliga rättigheter i dagens samhälle när de ifrågasätts ganska mycket och att det, man kan inte mera bara kort gå ut och säga att mänskliga rättigheter tillhör alla punkt. Mm. Utan det räcker liksom inte.
Nej, det gör ju inte för det blir ett tomt ord. Det blir bara på något sätt en floskel.
Ja, och man kan inte heller gå ut och säga att vi ska följa mänskliga rättigheterna för att det står skrivet i det avtalet och i den lagstiftningen. Därför att du kan ha motståndare som dels tycker att lagstiftningen borde ändras eller som tycker att internationella avtal är bara skräp eller som anser att det finns andra länder som tolkar internationella avtal på ett annat sätt. Så varför ska vi inte tolka dem på det här sättet? Så det räcker liksom inte som ett argument och då måste vi på något sätt gå in i kärnan till varför vi har våra avtal och vad det är vi egentligen vill uppnå och vad man ville uppnå från första början. Och då kommer vi tillbaka till liksom historien.
Ja, och det här är ju väldigt intressant för vi jurister tenderar ju att komma som en nära till mig säger, ni kommer att smälla lagboken i huvudet på folk. Och det här är ju det intressanta också, jag tycker just när du har berättat om det här att själv har jag också jobbat mycket med intressepolitisk bevakning där man ju egentligen är ju så the devil's advocate. Du söker ju efter vad som är hålen i lagstiftning, du söker vad som kan förbättras eller vad som är bristerna. Oftast så tänker man på brister men man kanske skulle svänga om det, vad som förbättras. Och det är alldeles riktigt som du säger att många gånger är det ju mänskliga rättigheter så blir det som här, som i barnens rättigheter också, man ser de här svältande barnen.
Och sen om man ännu får gå tillbaka till det här just positiva tänkande och bristerna så jag tror att alla som ägnar sig åt någon form av aktivism skulle må bättre av att försöka komma ihåg just att vad har man uppnått, att vad är de där målen och inte alltid peka på de där bristerna utan att man ibland också, det är klart att man måste göra det också för att man måste ju komma vidare. Men på något sätt också kommunicera det att världen faktiskt förändras och vi har kommit jättelångt när, som du nämnde, när det gäller många minoriteters rättigheter. Det går ändå liksom framåt hela tiden, att man kanske har en tendens av att just sätta sig ner i ett hörn och gråta lite för ofta och kanske också fastna lite i den där ilskan och i den där kampen. Och det här är någonting som många minoritetsrepresentanter tror jag känner igen och som jag kanske också som finlandssvensk lite känner igen fast vi är en jätteprivilegierad minoritet. Så det här att när man är så van att måste kämpa för sina rättigheter hela tiden så fastnar man lite i den här liksom. Jag vill inte säga gnäll, för jag tycker inte att det är gnäll. Det är inte att gnälla när du kämpar för dina rättigheter, så det är fel ord. Men man fastnar lite i den här liksom kampen och ilskan på något sätt för länge. Och glömmer bort att glädjas över det som har blivit bättre.
Ja, att plocka fram det som man har uppnått redan.
Precis. Och sen,
du brukar också på dina gästföreläsningar ta upp också hur traditionellt medierna beskriver mänskliga rättigheter och minoriteter. Och nu när vi pratar om det här positiva, så om du tänker på nu när du börjar på Radio Extrem i tiderna och hur det är i dagens läge. Har där skett en förändring eller finns det kvar vissa sådana här drag också? Hur man beskriver minoriteter och mänskliga rättigheter. Och om man följer dig bland annat på Twitter så ser man ju ibland när du plockar fram sådana här saker. Man ser det här expertisen hos dig.
Jag skulle säga att det här när det gäller journalistiken så hade skett både positiv förändring men också negativ förändring eller ett steg bakåt. Det positiva tycker jag är att det finns en förståelse och en vilja att förstå att media måste tänka på mångfald. Ett positivt exempel är till exempel det arbete som Hufvudstadsbladet gör på sina sportsidor när det gäller liksom könsaspekter, könsfördelning och sånt. Och sånt här arbete finns i många andra medier också, inte bara när det gäller kön utan också annan mångfald i media. Och det här går framåt jättemycket och man funderar en hel del på stereotyper och hur man ska undvika dem och ur vilka vinklingar man berättar saker och vems synvinkel och så här. Och det finns många journalistiska eldsjälar som verkligen brinner för det här och som jobbar för det jättemycket och det ordnas utbildningar och så här. Så det är den positiva biten att samtidigt som samhället blir mera, har mera förståelse för liksom den här biten så, det där, så jobbar också journalisterna mycket med det. Men sen den negativa biten är förstås det, och som nog oroar mig jättemycket, att journalistiken är lite... Och nu karikerar jag förstås, det finns massvis med journalister och massvis med olika medier. Alltså, disclaimer, inte alla journalister. Men den här brådskan som man har, och det här att man tävlar med sociala medier och ska vara först ut och ska samla klick och jaga synlighet, så det gör att journalistiken kanske är lite bortkommen. Och det här sen leder till just att det kanske att det finns en viss just... många liksom journalistiska alster saknar en sån här grund på något sätt att stå på, den här förståelsen. Man hinner liksom inte gå till botten med fenomen eller analysera dem ordentligt eller någonting, för att man har så hemskt bråttom. Och det här är jag jätteorolig för det leder sen till att det blir en ganska stereotyp journalistik, och det kan, man är på något sätt, man fastnar i klassiska nyhetskriterier men hinner inte liksom riktigt tänka efter. Hinner inte riktigt tänka efter vad de innebär. Att jag brukar till exempel när vi pratar om minoriteter och journalistik ta upp att, och mänskliga rättigheter också, ta upp att det nyhetskriterium som man har eller den journalistprincip man har, att man alltid ska höra båda sidor. Mm. Så den förutsätter ju att det finns två sidor om ett ämne. Och då kanske man med våld letar efter båda sidor. Jag brukar säga att när det gäller till exempel mänskliga rättigheter så finns det inte alltid två sidor. Och om du är ett medium som har en som till exempel har skrivit i dina programregler eller etiska principer eller vad som helst, att du ska främja demokrati och mänskliga rättigheter, så då kan du inte samtidigt tänka att det måste finnas två sidor till exempel när det gäller diskriminering, utan då måste man kunna säga att någonting är fel utan att någon annan ska få komma och vara av annan åsikt i en fråga. Och det här tror jag att medierna ska måste jobba ganska mycket mer med, att man söker hemskt konstlade situationer av motsättningar där ofta parterna också har ett väldigt snävt maktförhållande.
Ja. Och här gäller ju inte principen som man tänker just i domstolar att båda parterna ska höras, utan det gäller andra regler. Och hör du, nu blev det en sån här bra inledning på nästa som vi ska diskutera, yttrandefrihet och ur ett journalistiskt sån här kommunikativt perspektiv. Och den har ju en fundamental betydelse för det demokratiska samhället. Och den är skyddad både av artikel 10 i Europakonventionen men också av 12 paragrafen grundlagen. Så vi har det som grundläggande mänskliga rättigheter. Och här har ju då Europadomstolen slagit fast att staterna har väldigt snäv prövningsmarginal, vilket betyder att de kan inte inskränka på yttrandefriheten hur som helst när det gäller speciellt media och journalistik. Och det här har också professor Matti Pellonpää tagit upp också i en sån här grundverk i Europeiska människorättskonventionen. Och man utgår då från att förhandscensur inte då är accepterat i det europeiska samhället. För man utgår från det här. Och man har då betonat pressens särställning, att om det finns för mycket begränsningar så går det heller inte att granska det här samhällslivet. Men ibland har det ju faktiskt kommit till Europadomstolen också situationer när yttrandefriheten den blir så här, att ibland är det ju så där med mänskliga rättigheter att två grundläggande rättigheter står mot varandra. Och jag tänker faktiskt att vi har ju lite det också i dagens läge. I Finland började det krypa in mer och mer. Det har kanske funnits i andra länder. Men att när vi granskar offentliga personer har de också rätt till privatliv. Och jag tänker som specialmedarbetare. Är det i vissa situationer som också du och dina kollegor här i Finland behöver påminna era kollegor, alltså journalistkollegor, om det här? Bara att det finns också... Att yttrandefriheten går inte hur långt som helst, utan ibland så behöver man också beakta det här privatlivet. Vi har ju från Europadomstolen nog såna här domar. Men hur är det i verkligheten i Finland?
Jag skulle inte säga att som specialmedarbetare har jag nog inte stött på det här. Det kanske inte direkt mitt uppdrag heller, men det är ju intressant. Politikerns rätt till privatliv är ju intressant, att det står till och med i journalistreglerna att politikern har mindre skydd än andra. Och ja det där, den här suveräna serien som går på Yle just nu, Politik Finland, Politika Suomi, så där tar man lite upp det här att vad är politikerns eget ansvar, och det här diskuterades ganska mycket kring Matti Vanhanens skilsmässa till exempel i tiderna. Och då vet jag att många journalister ser det som en grundprincip att om en politiker själv öppnar dörren till sitt hem eller till sin familj, då antingen bildligt talat eller på riktigt, så då är det gjort. Och då går det liksom inte att gå tillbaka. Eller om man använder sin familj som till exempel i en valkampanj, att om man vill på något sätt poängtera att man har sina barn med på vissa tillställningar och sånt här, så då har man liksom, då har man gjort sin familj till fritt bete för journalisterna. Och det finns också jättemånga politiker som aldrig öppnar den där dörren, som är hemskt restriktiva med vad de gör, med vad de säger privat och vad de gör och vem de släpper fram. Och de har också fått hålla sitt privatliv på ett helt annat sätt. Att det här är nog ett val som många politiker gör och som de tyvärr kanske måste göra lite för tidigt. Att man skulle önska att de skulle få lite mer politiska erfarenhet och också hinna tänka sig. Men det här är ju inte någonting som vi specialmedarbetare kan göra eller någon annan. Det här är nog liksom politikern själv som på något sätt måste sätta den där gränsen. Och det blir förstås svårare också i dagens läge med sociala medier och allt annat. Att var går gränsen och vad är accepterat. Men att sen tycker jag nog att journalistiken är ganska bra. Jag tror ganska mycket på journalistikens självreglering också. Att man är ganska bra på att diskutera vad som är etiskt och vad som inte är etiskt.
Ja. Vi går in på ett annat ämne, och det här var ju bra när du lyfter också fram det här politikerna, så att de själv beslutar det. Det är ju inte på det sättet kommunikatörerna som beslutar var den här gränsen ska gå för var och en. Men det som har varit i yttrandefriheten och också har varit i media i Finland, nyligen förhandscensur ur ett mediaperspektiv har lyfts fram och debatterats. Och det här efter att biträdande riksåklagare i oktober 2021 väckt åtal mot 3 journalister från Helsingin Sanomat för röjande av statshemlighet och försök till röjande av statshemlighet på grund av en artikel om försvarsmaktens underrättelsetjänst och en planerad. Och då också det som kanske väcker mest debatt är att här fanns en planerad artikel som aldrig publicerades. Det är en sak att det har publicerats, men inte. Och då skriver bland annat ledarskribent Torsten Fagerholm i HBLs ledare 29.10.2021 att nu tycks myndigheterna gå in för ett försök att kriminalisera ansvarsfull journalistik granskning som utförs i syfte att driva en sund samhällsdebatt. Tillsammans med oberoende domstolar är journalistiken den yttersta garanten för ett öppet, liberalt samhälle. Och också i andra medier har det här tagits upp. Och då kom också opinionsnämnden för massmedier in och tog ställning till det. De tog inte ställning till själva yttrandefriheten, till någon form av förhandscensur. Men de är nu oroliga för att den här processen förs bakom stängda dörrar på grund av brottets rubricering. Och att man då, att yttrandefriheten för journalister inskränks. Och så blir de där motiveringarna hemliga. Så journalisterna vet egentligen inte på vilken grund det har inskränkts. Men det som jag tänkte fråga dig är att vad betyder yttrandefriheten för journalister och redaktörer? Och finns det då också situationer i Finland när yttrandefriheten sätts på prov eller den har överträtts och till och med av våra folkvalda riksdagsledamöter?
Jo, yttrandefriheten sätts ju på prov hela tiden och yttrandefriheten har ju blivit ett sådant ord också som på något sätt används ganska så där friskt i samhällsdebatten just nu av alla olika parter då när det passar var och en själv. Det är klart att alltså, när du frågar vad för betydelse yttrandefriheten har för journalister och redaktörer, så den har ju enorm betydelse såklart. Ja. Att yttrandefriheten är ju, och pressfriheten är ju grund för hela det journalistiska arbetet. Och jag tycker det är jättebra, utan att överhuvudtaget ta ställning till pågående rättsprocess, så tycker jag att det är jättebra att journalistikens på något sätt särställning i samhället diskuteras, för att jag tror att man håller på att lite på att glömma bort hur viktig journalistiken är i samhället och hur viktigt det är att det finns maktens vakthund, så att säga, som gräver i saker. Och det finns ju också en jättestor diskussion nu, som myndighetskommunikatör har ju förstås funderat också mycket på det här, att Finland är faktiskt ett av de mest öppna länderna i världen, och vi har en offentlighetslag som många kritiserar, men, och som man kanske kunde titta på och så där, men det finns liksom ändå en tradition av att så mycket som möjligt ska vara öppet. Och det här har ju diskuterats väldigt mycket de senaste åren. Att journalisterna är arga på myndigheter som de tycker att inte ger ut det där dokument på det sätt som de borde. Och så här, att det här är en bra och viktig diskussion. Men det som jag först kommer att tänka på när du säger yttrandefrihet och medier, så igen ett minoritetsperspektiv, och jag kommer igen tillbaka till samhällsklimatet, att det som oroar mig jättemycket är det att i det samhällsklimat som vi har just nu, som blir allt mer som är allt hårdare och hårdare, där det finns mycket hatretorik och där många människor helt öppet säger att de till exempel inte vill ställa upp i val för att de vill inte vara med om det hat som man får utstå. Så det oroar mig jättemycket, och det skulle jag säga att det är ett av de största yttrandefrihetsproblemen i Finland just nu. Att vi har representanter för minoriteter, kvinnor och många andra grupper som helt enkelt tystnar för att de inte vågar delta i samhällsdebatten, eller för att de inte vill delta i samhällsdebatten för att den är för hård. Och det här är nog någonting som jag tycker att det är viktigt och som vi borde diskutera mycket mera. Och som sen på något sätt relaterar till när jag för en stund sedan sa att folk använder ordet yttrandefrihet lite hur det passar dem. Att sen har vi då den här andra gruppen som anser att det hör till deras yttrandefrihet att de ska få säga vad som helst. Också saker som är kränkande och rasistiska. Men om de ska få säga vad som helst, så leder det då till att vi har den här andra gruppen som tystnar. Och det här är en jätteviktig diskussion som också har med mänskliga rättigheter att göra.
Ja, absolut. Och det som jag tänker, två av dimensioner här, att har det en orsak också i sociala medier, lite att var och en anser sig vara den här journalisten, redaktören, och man har inte just den här bakgrunden som du beskriver här nu. Och det andra tänker jag med journalisterna, är det med offentlighetsprincipen, jag undervisar också inom den. Men jag skulle säga att det kanske där är ett problem, som en av mina juristkollegor säger, att vi behöver inte undervisa om sekretess och tystnadsplikt, utan vi behöver undervisa om offentlighetsprincipen. För det är kanske där de problemen uppstår, att man på något sätt inom myndigheter också tror att man döljer, det här behöver vi inte ge ut för att det bara försvårar vårt arbete att vi ger ut det. Men sedan just då en journalist som känner till det här, som vi vet ju också att man, när man studerar här på Sosokom, så studerar man ju den här lagstiftningen. Man känner den när man kommer ut, och då använder man sig också av den. Så att den, men vad skulle du säga, att har sociala medier grusat till det här fältet?
Både och. Sociala medier har ju gett röster åt de som inte hörs till traditionella medier. Och det är ju en bra sak. Att de traditionella medier hörs fortfarande, de som har mest makt i samhället. Det finns inte så jättemycket mångfald i den gruppen ännu i Finland. Så att på det sättet är ju sociala medier jättebra. Att de ger ändå möjligheter för minoritetsgrupper till exempel att göra sin röst hörd. Så jag är nog ändå på något sätt, fast jag är ganska arg väldigt ofta på sociala medier, så hör jag nog ändå till de som känner att sociala medier är en positiv, mer en positiv företeelse än en negativ, bara vi skulle lära oss att bete oss som folk där.
Ja. och det här är också en annan professor, Martti Suksi, så skriver i en artikel 2017 redan i Nordisk administrativ tidskrift att den då europeiska demokratin och rättsstaten är hotad, och också den här yttrandefriheten, och Susan Villa, då sakkunnig inom människorättscentret, skriver i en blogg 2020 att läget för journalister och reportrar har blivit oroväckande. Att hon skriver då att 116 reportrar har fängslats och 22 har fått då 22 fall så hade inte dömts för mord när man hade mördat en journalist. Och också här finns det här, det finländska forskarna Ilmari Hiltunen från Tammerfors universitet och Aleksi Suuronen från Åbo Akademi har genom sin forskning lyft fram att reportrar har fått hatmeddelande, hotas med rättigheter och åtgärder och att de hamnar och betala skadestånd att hot. Vi har nu pratat om de här politikerna som inte vill ställa upp. Men ser du också det här som ett hot bland journalister, reportrar? Du vill inte bli den där grävande journalisten som lyfter upp de här minoritetsfrågorna, som lyfter upp de här människorättsperspektiven, för du blir så hårt åtgången.
Ja, absolut ser jag det som ett hot, att det finns vissa ämnen som man kanske som journalist inte vill ta tag i för att det blir så att säga så jobbigt. Och det där är nog också ett problem, för då gör det sen att de ämnena faller liksom i händerna på bara sociala medier eller bara politikerna. Och den här liksom journalistiska biten behövs i samhällsdebatten. Det behövs en analys och det behövs en etisk journalistik, så absolut ser jag det som ett problem. Det känns lite som att journalistiken inte längre ses som så helig som den någon gång har gjort. Och jag tror att det handlar överlag om det här. Nu ser vi ju jättemycket i samhället ifrågasättande av makten och ifrågasättande av auktoriteter, vare sig det gäller hälsovårdsauktoriteter eller någon annan. Och där ingår, tror jag, lite traditionella medier att... Och det är också, jag hoppas att det är någonting som man funderar på redaktionerna, vad man ska göra för att få tillbaka sin trovärdighet och för att arbeta för en trovärdig journalistik. Och när jag säger det här så menar jag inte att det är mediernas eget fel att de blir ifrågasatta, utan att det är ju allmänt rådande på något sätt det här att de traditionella makthavarna och deras makt ifrågasätts.
Men jag kanske tänker mig så här att vi ändå inte behöver vara så oroliga att Finland och Norden faller långt ner i den här rankningen för reportrar utan gränser. För vi har ändå det något så nära under kontroll här i Norden och Finland.
Jo, jag inser nu att jag har ju pratat jättenegativt själv tidigare här i vårt samtal. För att man ska lyfta upp de positiva aspekterna också. Så nu har vi på något sätt in och grottar oss i det allra värsta och mest negativa. Men det där... Det görs jättemycket bra och viktig journalistik i det här landet också.
Men hörru, vi ska som avslut här. Jag vet att du har varit en aktiv idrottare och brinner för en del. Och du får berätta också själv om du vill just för en viss idrott. Men just nu så pågår en kampanj. Och nu funderar jag faktiskt på den här negativa aspekten. Är det här positivt eller är det negativt? Krossa inte idrotten. Och man lanserar den här kampanjen då 22.11.2021, och i pressmeddelande så har man då att sexuella trakasserier, begränsande av yttrandefriheten, homofobiska skämt, förminskande av damidrott och funktionshindrades rätt i idrottshobby. Det nämnda är bara några exempel på de sanna historier som den finländska toppidrottaren lyfter fram. Det finns mycket att arbeta med i den finländska idrotten då det gäller att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Och på något sätt så tänker jag så här att det är ganska intressant, för att både i min barnrättskurs och i mänskliga rättigheter så har vi redan under en tid tagit upp just den här människorättsdimensionen också i idrotten som vi inte har tänkt. Och nu kommer det ju fram. Och om man då är att Kari Mattila, som är generalsekreterare för Människorättsförbundet, så säger jag att vi är glada att idrottsfältet i stor omfattning har velat delta för att synliggöra mänskliga rättigheter. Och att den också är en unik kampanj internationellt sett. Och här förekommer ju också sådana här kändisar som Tim Sparv, Kira Korpi, Amanda Kotaja och Sean Huff, hoppas jag uttalade rätt. Men Maria, hur ser du på det här? Är det här bra kampanjer? Och lite också, vet du, ja. Är det såna här kampanjer som vi behöver ha för att stärka de mänskliga rättigheterna? För att kanske på ett annorlunda sätt lyfta fram frågeställningar. Man lyfter inte katten på bordet, utan för att det är kanske svårare att behandla dem där det händer och att också det blir en bredare samhällsdebatt kring dem.
Ja, jag tycker den här kampanjen är jättebra. Det som gör den bra är att det här är ett sätt att på något sätt göra mänskliga rättigheter mer jordnära. Det här på något sätt är det jag, att fast den förstås lyfter upp negativa aspekter också, så här finns ju ändå den här målbilden.
Mm.
Att idrott, man inte ska söndra idrotten, utan att idrott ska vara någonting för alla, och det är det som är målbilden. Och idrott är ändå, det finns liksom på alla nivåer, man kan syssla med det som hobby, man kan syssla med det som barn och som äldre. Och det där, och på elitnivå, om idrotten är tillgänglig för just en själv. Och det blir på något sätt jätte... Den här kampanjen belyser på något sätt mänskliga rättigheter på ett jättekonkret sätt, just därför att den får en människa som på något sätt alltid har sett idrotten som någonting som man kan välja om man vill ägna sig åt eller inte.
Ja.
Det är att förstå att det inte är så för alla. Och att det finns jättemycket problem inom idrotten som vi måste ta itu med, och att det på något sätt i idrottsvärlden så finns det nästan alla olika dimensioner av diskriminering. Att vi har på något sätt alla minoritetsgrupper, kan handla om helt fysisk brist på tillgänglighet, och det handlar om just mobbning, det kan handla om trakasserier, att det på något sätt, att lyfta fram mänskliga rättigheter som fenomen på något sätt via idrotten är ganska briljant egentligen.
Mm.
För att det konkretiserar. Det är inte den där lagboken man går med liksom traskande med. utan det är vardag. Det är liksom mänskliga rättigheter i vardagen.
Ja, det blir inte sådär ni som sitter i era elfenbenstor, utan det kommer från vaggan till graven. För det är ju så vi sysslar med idrott. Men hör du, Maria, du har så sysslat med så otroligt mycket. Men ta jag gärna som avslut ett kort exempel på någon kampanj som har lyckats, varit väldigt lyckad, eller vet du, eller någonting i din kommunikation eller någonting som du tänker på, att du tänkte så här att yes, nu har vi nått den här milstolpen.
No, vi har jättemånga kampanjer som har lett till, eller inte jättemånga, men en del kampanjer som har lett till medborgarinitiativ, som har lett till ny lagstiftning. När det till exempel gäller sexuella minoriteter. Och det är ju en bra sak. Och det har ju varit resultat av kampanjer, och att många människor har engagerat sig. Och det är kanske också ett bevis på något sätt att det finns en jättestark vilja i Finland att föra mänskliga rättigheter framåt. Och det gänget är kanske inte alltid lika högljutt som de som hatar. Men den gruppen är nog större.
Mm, de som tycker att grundlagen är onödig, bland annat. Stort tack, Maria, att du kom hit och delade din expertis både med våra studerande och våra andra lyssnare. Och följ gärna studiosos.com på YouTube och olika poddplattformar, och ta del av intressanta samhällsdiskussioner från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, eller SOS&COM som vi kallar det. Stort tack, Maria.
Tack.